Jag har som överskrift: för Gud är inget omöjligt. Och vi ska läsa om när Zakaria, profeten Zakaria i Bibeln, får en uppenbarelse och en syn ifrån Gud om återuppbyggandet av templet i Jerusalem. Och året är 519 före Kristus. Så vi går till Zakaria bok 4, kapitel 4 och från vers 1. Och det är ett budskap med mycket uppmuntran och påminnelse om Guds vilja och hans löften. Ängeln som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Han sa till mig: vad ser du? Jag svarade: jag ser en ljusstake helt av guld, med sin oljeskål upp till och med sina 7 lampor. 7 rör går till de särskilda lamporna där uppe. 2 olivträd sträcker sig över den, 1 på högra sidan om skålen och 1 på vänstra. Och jag frågade ängeln som talade med mig: vad betyder dessa, min herre? Ängeln som talade med mig svarade: förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, sa jag. Då sa han till mig: detta är Herrens ord till Zerubabel. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. I gamla översättningen 1917 stod det ju: inte genom mänsklig styrka eller kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel ska du förvandlas till jämn mark. Ty han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig. Han sa: Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Herren Sebaot, det betyder ju Herren, härskarornas Gud. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se mulodet i Zerubabels hand, dessa Herrens 7 ögon som far omkring över hela jorden. Talet 7, det är ju fullhetens och fullkomlighetens tal. Och det här är ju inte bokstavligt att Gud har 7 ögon. Vi känner säkert det profetiska ordet symbolik, som då betyder att Gud ser allt. Han vet allt. Och det är som det står i Ordspråksboken 15 och vers 3. Herrens ögon är överallt. Det vakar över både onda och goda. Guldljusstaken här, där får vi ju beskrivning i Uppenbarelseboken 1. I Johannes uppenbarelse att det är Guds folk, församlingen. Församlingarna där. Men här är alltså samlat Guds folk som bär, alltså bärare. Ljusstaken är en bärare av ljuset, en bärare av vittnesbördet om Jesus, en bärare av Guds ord. Och guldet är Guds verk. Det är det som är gudomligt, det är det som Gud gör. Han föder oss på nytt, helgar och förändrar och förvandlar. Den var tänd av oljan. Oljan är ju en bild på den helige ande. Bränslet och drivmedlet här är den helige ande. Och olivträdet, det står ju för Guds förbund i Romarbrevet 11, och det står för Guds nåd i psalm 52. Skeendet på profeten Zakaria och även Haggais tid berättar om hur Gud talar, hur han påverkar, berör, förbereder, inspirerar till bön och ger kraft att lyda. Och allt förs i den riktning som Gud har bestämt och sagt. Och bakgrunden här, för jag kommer återkomma senare till Zakarias syn. Men bakgrunden vill jag ta upp. Jag tycker själv det är väldigt spännande när man läser bibelböckerna. Att man vet ungefär när skrevs det här, hur var situationen, hur såg det ut, var skrevs det och så vidare. Och det är det jag vill ta upp lite och följa det där skeendet tillbaka i tiden. Profeten Jeremia, som vi läser om i Jeremia bok, hade ju profeterat om sydriket Juda fall. Vi vet ju att Israel, när vi säger Israel menar vi hela landet. Men efter kung Salomos tid, han hade ju ett delat hjärta. Och därför delades landet. Det var konsekvensen, det blir splittring alltså. Nordriket Israel och sydriket Juda. Och nu gällde det sydriket Juda där Jerusalem också fanns. Det hade Jeremia profeterat om till folket. Han hade varnat, han hade manat därför de hade vänt Gud ryggen. Och all orättfärdighet och våld och orättvisor och allt som följer med det ökade allt mer i landet. Han sa att ni kommer att föras bort till Babylonien och vara där i 70 år. Profeten Jesaja, läser vi om i Jesaja bok, han profeterade att en kung Kores kommer att uppstå som kung. Och han kommer att hjälpa folket tillbaka till landet igen. För det lovar Gud och han har bestämt så. Profeten Daniel, som vi läser om i Daniels bok. Han var en av de judar som fördes bort som fångar till Babylonien. Och han är alltså där borta i Babylon när han skriver det vi läser om i Daniels bok. Och vi ska läsa där från Daniels bok kapitel 9 vers 1. I Ahasveros son Darius första regeringsår, han som var av medisk släkt, men som hade blivit upphöjd till kung över Kaldéernas rike, alltså Babylonien. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Han blev förkrossad alltså. Och här är det första exemplet vi ser med Daniel, hur Guds ord griper hans hjärta och hur han börjar be enligt Guds ord. På den här tiden, på Jeremias tid, fanns det många falska profeter och de fick fel i det mesta, för att inte säga allt. De profeterar bara framgång och välgång och goda tider. Inga varningar. Nej, det kommer inte bli någon invasion av Babylonien. Och man förföljde ju profeten Jeremia som påstod detta. Fred och trygghet, styrka och kraft, det var deras budskap och proklamation. Men precis som Jeremia hade profeterat Guds ord, så intogs Juda, sydriket av Babylonien, år 586 före Kristus. Salomos tempel raserades, Jerusalem, allting, och folket fördes bort till Babylonien. Då sa de här så kallade profeterna, eller framgångsprofeterna som vi kan kalla dem, det kommer bara hålla på i 2 år. 2 år sedan ska ni komma tillbaka hit till landet. Och naturligtvis fick de fel där också, att profetera eller be emot det Gud har förutsagt, det leder alltid till en återvändsgränd. Gud hade sagt att hans hus inte längre var ett bönehus som det var ämnat att vara. Det var en rövarkula. Alltså en plats för att göra vinst och få makt. Men det allvarligaste inför Gud, det var att man berövade folket deras uppriktiga tro på Herren. Hur ska vi då be, kanske vi undrar. Ja, vi är inte kallade att vara överandliga genom att måla upp en enbart positiv bild av framtiden, om en världsvid väckelse och bara segrar och välgång. För Gud har förutsagt ett stort avfall i den sista tiden. Han har förutsagt svåra tider. Men Jesus sa också att evangeliet ska spridas till alla folk och folkslag. Och det ska vi be för och arbeta för. Gud hade sagt att judarna än en gång skulle spridas ut över hela jorden. Vilket också uppfylldes. Men sen komma tillbaka till sitt land. Och bibelläsare, de såg det här profetiska ordet. Och bad enligt det. Och löftena uppfylldes år 1948. Inte alls länge sedan. När judarna fick tillbaka sitt land i Israel igen. Precis som Guds ord hade sagt. Gud har också sagt i sitt ord att alla folk kommer att vända sig emot Israel och judarna. Det är ingen idé att vi ber emot det, därför att det är förutsagt att det kommer att ske. Men Gud har också sagt att hela Israel kommer att bli frälst. De kommer att ta emot Jesus som sin Messias, och det pågår idag. Inte minst i Israel. Och det ska vi be för och arbeta för. Vi är inte heller kallade att vara oandliga. Så att vi ber till Gud om en bättre värld med fred och lugn och ro, utan att tala om synd, omvändelse och Guds förlåtelse och frälsning. För Gud har faktiskt sagt att den här världen kommer att sluta i katastrof. Och det är ungefär vad forskare säger idag. Skapelsen kommer att slitas ut, säger Guds ord, Bibeln. Det är också vad som händer idag. Men Gud har också sagt att Jesus ska upprätta sitt fridsrike, och att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord, förvandla skapelsen, förnya. Och det ska vi be om, och det kan vi tacka för redan nu. Guds ord och Guds ande, ordet och anden tillsammans, det var ju det också som profeten Zakaria såg i sin syn, leder oss i bönen. När vi lever i Guds ord så talar Gud till oss. Han visar hur vi ska be. Han leder oss i bönen, och den heliga ande hjälper oss att be. För vi ofta vet inte hur eller vad vi ska be. Och det säger Guds ord också. Men då ber anden inom oss och leder oss i bönen. Men varför ska vi då be, kanske man undrar? Mycket är redan förutsagt. Ja, i Jakobs brev står det: ni har inget därför att ni inte ber. Så Gud har alltså gett löften, och han uppmanar oss om att be om de löftena och enligt dem. Och vi kanske får börja med bönen: Herre, grip mitt hjärta och tänd mig med bönens ande och bönens eld. Där kanske vi får börja vår bön. I bönen får vi del av det som är på Guds hjärta. Och i bönen blir vi delaktiga i Guds plan. Och i bönen förbereds vi för det som ligger framför. Också det som kanske är prövning och svårt för oss. Jag tänker på Daniel här som ett exempel. Han greps inte av panik när den babyloniske kungen Darius satte upp en skrivelse om dödsstraff för all annan tillbedjan än till honom själv. Och jag tycker det är så starkt att läsa om Daniel där. Vad gör han när det här är svart på vitt? Du döms till döden om du tillber någon annan än kejsaren, kungen här. Vi läser Daniel 6 och vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Därför föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud. Och vi vet alla här vad som hände, att han blev kastad i lejongropen till lejonen, men Gud räddade honom mirakulöst. Men Daniel greps alltså inte av panik. Han fortsatte sin bön, att ta tid i bön som han alltid brukade göra. Babylonien, världsriket, intog senare av Medien Persien, det medopersiska riket, eller Persien som man ofta säger, alltså ett nytt världsrike breder ut sig. Precis som Jesaja hade profeterat ett par hundra år tidigare. Och nu börjar stora löften från Gud att gå i uppfyllelse. Och det här vet ni, det är inget som vi läser om i historieböckerna. Men Bibeln för oss till händelsernas centrum. För vi ser hur Gud går till väga, hur han berör människor, som jag sa i början. Berör, hur han talar, hur han manar, hur han uppmuntrar och så vidare. Och då går vi till Esra bok. Esra, kapitel 1 och vers 1. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Kores sinne. Ordet i hebreiska är og, och det betyder att Gud uppväckte hans ande, kan det också översättas. Alltså, Gud påverkade hans sinne, eller han uppväckte hans ande. Och det betyder också, ordet har innebörden att väcka upp någon och resa upp någon till att handla. Och det är som det står i Filipperbrevet, att Gud verkar både i vilja och gärning så att hans goda vilja sker. Det var vad Gud gjorde här. Han väckte kung Kores, den här mäktige kungen här. Och vad gör han? Jo, han befallde alla av Guds folk att återvända till sitt land, till Jerusalem och till Juda, och bygga upp templet och staden. Han säger till Guds folk, alltså det judiska folket, uppmanar dem att återvända, och de skulle få all tänkbar hjälp och resurser och material för att bygga upp. För Gud hade talat, så sa kung Kores. Och i vers 5 kan vi läsa om alla de vilka sinne Gud hade påverkat gjorde sig beredda att ge sig iväg för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Och samma ord är att Gud uppväcker anden, griper hjärtat och inspirerar och ger kraft att lyda, att gå. Guds kärlek är det som griper våra hjärtan och driver till handling. Och då bara man måste lyda, man vill bara lyda. Tänk att Guds löften stod kvar. Det hade ju faktiskt gått 70 år. Då kan man hinna tvivla mer än en gång som människa. Men Guds löften stod kvar. Guds löften om återvändande till landet. Guds löften om återuppbyggnad av templet, av Jerusalem, av landet igen. Och bönerna formades enligt Guds ord, enligt Guds vilja. Israels folk hade svikit Gud, men Gud sviker aldrig. Gud sviker aldrig i sitt förbund. Så kan Guds plan stå kvar för mitt liv, även om jag går andra vägar under lång tid. Ja. Inte det omöjligt? Jo då, men inte för Gud. För Gud är inget omöjligt. Och vi kanske är många som har erfarenhet. Jag har erfarenhet av det. Jag kom tillbaka till Jesus bara med längtan. Jag måste bara göra upp med Gud. Bara jag får komma tillbaka. Bara du tar emot mig. Det var allt. Men att hans plan för mitt liv stod kvar, det hade jag ingen aning om. Guds löften står kvar. Han är trofast. I böckerna Esra och Nehemja i Gamla testamentet, där kan vi ju läsa om judarnas återvändande och återuppbyggelsen. Esra, han var en skriftlärd, kan vi läsa om, av Arons släkt. Han älskade Guds ord och Guds lag och undervisade folket. Han var också en bedjare. Och nu var han en av ledarna för en av grupperna som reste och återvände till landet då. Och vi läser i Esra kapitel 7 och vers 27. Det är en liten speciell händelse där i Esras liv som jag tycker är väldigt uppmuntrande. Och han uttrycker så här: välsignad vare Herren, våra fäders Gud, som ingav kungen i hjärtat att han skulle smycka Herrens hus i Jerusalem. Och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare och inför alla kungens mäktiga förstar, eftersom Herrens, min Guds, hand var över mig. Fattade jag mod och samlade en del av huvudmännen i Israel för att de skulle resa med mig. Och sen kan vi läsa om här att innan de reste så utlyste Esra bön och fasta för att de skulle ödmjuka sig inför Gud, står det. Och be om beskydd för fiender och bakhåll och andra faror. Och då i Esra kapitel 8 vers 22, där säger Esra så här: ty jag skämdes, säger han, för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen, vår Guds hand är över alla dem som söker honom så att det går dem väl. Men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom. Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud och han bönhörde oss. Han hade haft ett väldigt frimodigt vittnesbörd här i Esra. Men nu prövas det. Om man verkligen vågar tro på det han hade bekänt. Och så är det ju ibland. Och så Esra uppmanar nu till bön och fasta. Men han har en ödmjuk inställning. Det är inget krävande, det är inget proklamerande. Något självklart, självsäkert emot Gud. Utan han kommer ödmjukt inför Gud och ber om beskydd. Och så står det Gud bönhörde. Två personer som nämns ofta när man kommer till bygget i Jerusalem. Uppbyggnaden av templet. Zerubbabel nämndes ju där i Sakarjas syn som vi läste i början. Men det är ståthållaren. Förste var Zerubbabel. Han ledde arbetet med att bygga upp templet tillsammans med överste prästen Josua. Zerubbabel och Josua, det är alltså kungen, försten är som en kung där och överste präst som de tillsammans är förebilder på Messias som både kung och överste präst, Jesus. Och återuppbyggandet av templet börjar nu i Jerusalem. Grundstenen var lagd och grunden var påbörjad. Men det fanns motståndare i landet och ett stort motstånd reser sig nu upp. Och vi läser i Esra kapitel 4 vers 4. Men folket i landet gjorde judarna motfällda. På hebreiska står det, de gjorde deras händer kraftlösa. Så att de avskräcktes från att bygga vidare. Det lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet. Här har vi berget som Sakarja såg i sin syn. Berget som stod emot Guds vilja. Det här ledde till att tempelbygget upphörde i nästan 16 år. I Hebreerbrevet 12:12. Där står det om bönen, styrk nu kraftlösa händer. Alltså uppmuntra till bön, uppmuntra till att söka Herren. Styrk nu kraftlösa händer. Samma uttryck, samma ord där. Vi får räkna med motstånd därför att det finns ett andligt motstånd när vi tjänar Gud. Och när vi går Guds ärenden. Det reser sig alltid ett motstånd när Gud öppnar en dörr. Och det räcker inte med att ta sig i kragen och rycka upp sig eller någon så här pep talk eller någon motivationspsykologi. Nej, det är bara den helige andes inspiration och kraft som håller och som består och som räcker i Guds verk. Och det är nu profeterna Haggai och Sakarja, de böckerna som vi har i slutet av Gamla testamentet. De har en särskild uppgift. Och det står i Esra bok också, kapitel 5 och vers 1. Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn som de var uppkallade efter. Zerubbabel, Sealtiels son och Josua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem. Och hjälpte dem. Haggai, det namnet, det betyder högtidlighet. Sakarja, i Sakarja bok, han presenteras ganska omständigt, kan man tycka. Det står gång på gång, Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten. Men om man ser på namnens betydelse så finns ett profetiskt budskap här. Sakarja betyder Gud kommer ihåg. Berekja betyder Gud välsignar. Och Iddo har betydelsen vid den bestämda tiden. Gud kommer ihåg, Gud välsignar vid den bestämda tiden. Nehemja, han reste tillbaka till landet senare än Esra. Han fick höra att Jerusalems murar var fortfarande förbrända och nedrivna och folket led nöd. Och det står ju om i början på Nehemja bok hur Nehemja, han får så nöd för detta. Han blir alldeles förtvivlad när han hör de här nyheterna och han gråter och han går in i bön och fasta, hängiven bön för situationen och han ber enligt Guds löften. Och i bönen får Nehemja del av det som är på Guds hjärta. Och han blir delaktig personligt i Guds plan. Och får kallelsen av Gud att bygga upp Jerusalems murar. Det är vad bönen här leder till. Och Nehemja, det namnet, det betyder Herrens tröst eller Javés tröst. Herrens andedräkt finns i namnet. Och här har vi Guds andes tröst. Och den helige ande kallas ju hjälparen. Han är tröstaren som hjälper och leder. Hans far heter Halkakalja och det betyder den som väntar på Herren. Så vi ser att det är mycket profetiskt i de här namnen också. Profetiska budskap. Men det här handlade ju inte bara om templet, det vanliga bokstavliga templet i Jerusalem. De här profetierna handlar om något mycket större. Det handlar om ett levande tempel med levande stenar. Det handlar om Jesus som den levande stenen som Petrus skriver om i sina brev. Som ger liv åt de andligt döda stenarna som är vi människor. Ett levande tempel där Jesus är både hörnstenen, grunden, byggmästaren och slutstenen eller huvudstenen. Så detta beskriver alltså både Jesu första ankomst, hans andra ankomst och ändens tid. Berget som Zakaria såg i synen är en bild på ett stort och starkt motstånd. Idag kan vi se det i en global världsordning där människan styr utan Gud. Och det läser vi om på Barsboken 13 där det beskrivs. Och här samlas allt motstånd emot Guds vilja och Guds plan och Guds väg. Och naturligtvis när människan styr så leder det till överstatlighet, superkontroll, ofrihet och så vidare. Ett antikristligt världsrike är vad vi ser växer upp idag. Här samlas allt som upphöjer sig och sätter människan i centrum. Också med hjälp av Jesu namn. Falska apostlar och profeter. Och Jesus sa ju så här i Matteus 7, från vers 22. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Alla dessa har gjort sig rika och kända och blivit hundrade och ärade av människor med hjälp av Jesu namn. Men deras liv och deras frukt vittnar emot dem. De känner inte Jesus. Och de är många, sa Jesus. Och han sa också i vers 15 där, akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. Men hur stort berget än är och hur stort det än kommer att bli så kommer det att jämnas med marken inför Jesus, Guds son. Det var vad Zakaria såg i synen vi läste, i hans uppenbarelse. Vilket du än är, du stora berg. Eller vem är du, du stora berg? Du kommer att jämnas med marken. Inför Zerubabel, och det är ju en förebild på Messias, på Jesus. För Gud har sagt det. Haggai profeterade också om det sista stora berget som jämnas när Gud skakar. Och det läser vi också om i Hebreerbrevet 12. Jag ska komma himlen och jorden att skaka. Jag ska omstörta kungatroner och göra hednarikernas makt om intet. Det är när man förslavar mänskligheten. Zakaria i sin uppenbarelse läste vi, han såg mulordet eller sänklordet i Zerubabels hand. Och det gladde, Gud gladdes över detta, så läste vi. Och profeten Jesaja skriver så här, kapitel 28 och vers 16. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten. Jag vill läsa att Jesus prövades i allt liksom vi män utan synd. Han var syndfri. En dyrbar hörnsten, fast grundad. Den som tror på den behöver inte fly eller behöver inte vara otålig eller stressa. Utan vänta på Herren är vad det innebär. Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklordet. Jag har vid korsets budskap om Jesus seger. Det beskriver alltså en rak och rättfärdig byggnad. Guds tempel i Kristus. Vad sa ängeln mer till Zakaria? Han sa, inte genom mänsklig styrka, inte genom kraft. Ordet shail på hebreiska. Och då kan vi få betydelsen av det här ordet. Det sker inte genom styrka och arméer. Inte genom förmåga och prestation. Inte genom effektivitet och duglighet. Inte genom rikedom och välstånd eller pengar. Inte genom tapperhet, mod, dristighet eller viljekraft. Och det andra ordet, koach, inte genom kraft, inte genom kapacitet eller några hjälpmedel. Vi har lätt att lita på mänskliga förmågor och yttre hjälpmedel vid människor. Människan jagar metoder, tekniker för framgång, trender, så kallade andliga övningar. Allt det där är värdelöst inför Gud. Mitt hus ska vara ett bönehus, sa Gud. Och Gud kan faktiskt ställa oss i omöjliga situationer för att vi ska dö ner från att lita på något annat än honom och lära oss att lita på honom och lära oss att be, att bedja. Genom min ande ska det ske, säger Herren Sebaot, härskarornas Gud. Genom min ande ska det ske. Om vi tar detta till våra hjärtan, då kan vi verkligen känna hur alla krav, alla ok brister sönder. Om vi bär på dem. Lita på Herren. Genom min ande ska det ske, säger Herren. Han sa också något mer, ängeln till Zakaria. Vem vågar förakta den ringa begynnelsen? Ringa, katan på hebreiska. Mycket liten, obetydlig. Ringa i både mängd och storlek, antal i allt. Ja, 11 lärjungar hade Jesus. En hade ju förått honom och var död. Och i hela världen hade Gud en skara på 120 män och kvinnor. Där kan vi tala om en ringa början. En ringa början. Och det brukar vara så ofta när Gud uppfyller sina löften att det börjar med en ringa början. En liten början. För Gud ville ha det så. Men det var bara början. Det var bara början. Det skulle spridas ut över hela världen. Slutstenen ska läggas, sa ängeln till Zakaria i hans uppenbarelse. Huvudstenen ska läggas och man ska ropa under jubelrop. Nåd, nåd över den. Jesus ska komma tillbaka med andra ord. Han är slutstenen och huvudstenen. Nåd. Oförtjänt gåva. Oförtjänt frälsning. Oförtjänt förlåtelse. Oförtjänt helgelse. Förvandlat liv. Befrielse. Oförtjänt kallelse att tjäna Gud. Oförtjänta uppfyllda löften från Gud. Och till sist en oförtjänt himmel. Himmelskt liv. Med Gud. Hos Gud. Och nåd. Det är ju också Guds kraft. Det som inspirerar oss. Guds kraft att göra Guds vilja idag. Och vi får be om Guds hjälp och ledning. Och vi får be om en äkta väckelse. Det vi kallar äkta väckelse. Att många fler ska finna Jesus, Guds kärlek. Och den frid, den inre frid och harmoni som vi äger. Och frid med Gud och evigt liv. Och det får vi be om idag på den här bönedagen. Frimodigt därför att Gud har sagt det. För han vill det i Sverige. Och vi behöver det mer än någonsin. För Gud är inget omöjligt. Och han gör allt vad han vill. Amen.